Hej, vad roligt att du har hittat hit. Mitt namn är Jenny Kay och jag driver den här podden, Skapa din livsdesign. Här kommer jag intervjua intressanta människor som inspirerar mig. Människor mitt i livet och personer som gjort en förändring för att leva det liv som de önskar. Allt för att du ska kunna känna igen dig och få tips och hjälp och skapa just din egen livsdesign. Vi kommer bland annat att prata om tid, energi och pengar. I en härlig blandning. Jag hoppas att du vill följa med på poddresan Skapa din livsdesign med mig, Jenny Kay. Idag så träffar jag Anna Bjernström. Jag har intervjuat henne och vi har pratat om hennes karriärval nu här. För det var så att hon har alltid sedan hon var liten flicka drömt om att få vara frisör. Så hon utbildade sig till frisör och hade det som yrke i många år. Hon började som att ha egen stol, sen gick hon till egen salong med anställda och så vidare. Men sen när hon fick barn, då passade inte riktigt frisöryrket in i hennes livsdesign. För att hon kände sig hela tiden otillräcklig. Att när hon vabbade från dagis så var det så mycket pusselbitar som behövde ändras på helt enkelt, och hon kände att hon svek kunderna och att hon svek. Hon räckte inte till allt det hon verkligen ville. Så i och med det så började ett stort projekt med att leta efter vad är det hon egentligen vill göra, och det har hon landat i nu. Så häng med på intervju med Anna Bjernström. Varsågoda. Hej Anna!
Hej Jenny!
Välkommen till Skapa din livsdesign. Jag har ju lärt känna dig lite här nu på de senaste veckorna kan man säga. Men för lyssnare, de som inte vet någonting om dig, hur skulle du beskriva dig? Vem är Anna och vad gör du för någonting?
Det var en stor fråga. Men jag heter ju då Anna Bjernström, kommer från Sundsvall från början. Har bott i Stockholm sedan 2009. Och har jobbat då som frisör egentligen hela mitt liv. Gick den utbildningen i gymnasiet. Och det är en så här riktig barndomsdröm att bli frisör. Så att jag har jobbat som det och drivit salong. Och sen på senare år efter mina två barn så har jag börjat plugga till digital affärsutvecklare. Och bytt karriärsbana helt enkelt. Så nu jobbar jag som det och driver eget med min kollega Hanna. Och vi driver då den här digitalbyrån som heter Hall och Hattje.
Mm-hmm. Den var ganska nystartad, eller hur? Ni har inte hållit på så länge.
Nej, vi startade nu i juni. Så det är jättenytt.
Har ni båda drivit eget tidigare? Eller är det här någonting? Som frisör så finns det lite olika koncept. Det finns ju att man är anställd, och det finns ju att man hyr in stol, och det finns ju att man äger hela sin salong. Var kommer du ifrån från den?
Jag har varit alla tre faktiskt. Så jag började som anställd som de flesta gör. Sen körde jag på 3 år tror jag blev som hyrstol innan jag startade min salong. Och det har varit verkligen en resa att få ta del av alla de tre världarna som det är. Så det har varit jättekul. Hanna kommer mer från en försäljningsbakgrund. Hon har jobbat i detaljhandeln, så hon har inte drivit eget innan. Men jag tror att det var en liten dröm till för henne också att köra igång det här.
Mm. Men hur kommer det sig, för när vi pratade lite tidigare inför den här intervjun, då sa du att frisör var din barndomsdröm, det var det som du verkligen brann för redan från när du var liten. Men hur kommer det sig att du, jag vet inte, tröttnade du på frisöryrket, eller hur kommer det sig att du ville byta bana?
Men egentligen tror jag inte att jag tröttnade, utan det var någonting bara som började gro i mig där jag började känna att det inte var lika, att det fanns inte den här passionen kvar i yrket för mig. Och för mig är det så viktigt att känna att jag går till jobbet varje dag, att det finns liksom den här glädjen och den här liksom elden i mitt arbete. Så då började tankarna komma att jag måste nog börja se mig om efter någonting annat att göra. Och det var ganska klurigt faktiskt, för jag har aldrig haft liksom en tanke på någonting annat. Så jag hade ingenstans som det var liksom självklart att då gör jag det här. Så att jag började verkligen ett researcharbete utan dess like för att se vad det var vart jag skulle hamna. Liksom. Väldigt spännande resa som också var otroligt frustrerande, minns jag.
För det där kan ju vara så himla svårt, för många gånger kan det vara när jag träffar klienter också, att man har någonting som skaver och du vet ungefär vad det är, men du vet inte riktigt vad du vill till för någonting, men du vet lite vad du vill bort från, vilket kan ju bli lite svårt, som du säger, man får göra research och så. Men hur gick det tillväga där
Alltså jag angrep det här från alla sätt. För det
då?
som jag märkte var att jag har väldigt så här tydliga energi, liksom toppar där jag går igång och bara fan vad kul, nu ska jag köra, nu ska jag göra det här. Och de började komma mer och mer sällan. Jag började känna mig väldigt så här, lite plan, min energi blev väldigt platt. Jag tyckte att jag inte hade, som jag sa då, den här passionen. Så dels så började jag göra klassiska övningar och gå tillbaka till barndomen, fundera på vad tyckte jag var roligt. Skrev mycket, så här, både tacksamhetsdagbok, försökte tänka på när jag känner mig så här glad och uppfylld, i vilka situationer är det som det kommer igång. Men sen började jag liksom utforska ganska mycket, så här, jag började utforska det spirituella, jag gick till en osteopat, jag gick på så här, till en massör som är lite så här spirituell. Jag var liksom överallt och bara kände av. Lyssnade mycket på Johannes Hansen som har väldigt så här maskulin energi. Gick igenom hans program, försökte så här, bara försöka hitta det där. Vart trivs jag? I vilken roll? I vilken energi? Vad är det jag vill vara? Och alltså jag var så frustrerad. Alltså min man sa det flera gånger så här, men det är ju så här liksom. Det kommer ta tid. Oftast har man ju inte bara att det bara, åh, det kommer till en så, utan man måste ju anstränga sig lite grann. Sen provade jag läsa lite kurser. Så jag tog så här 7,5 poängskurser på universitetet. En i projektledning som jag älskade, det tyckte jag var så himla roligt. Och en i UX som jag trodde att jag skulle älska, som jag verkligen inte gillade. Så att då började jag känna av lite så här, okej, vilken typ av roll är det egentligen jag vill ha? Jo, den mer liksom strategiska, övergripande rollen, mer än när vi läste den här UX-kursen då. Då handlar det mycket om implementationer, att vrida och vända på en frågeställning eller att man har ändrat någonting på en webbplats och kan den bli ännu bättre, och så gör 10 förslag och kika på de förslagen på olika sätt. Det var lite mer långsamt arbete upplevde jag det som. Och då märkte jag att okej, det är en övergripande strategisk roll. Och vad skulle det kunna vara? Då började jag liksom nysta där. Pratade med jättemycket människor på LinkedIn som jag tyckte hade så här intressanta titlar. Och bara, hur kom du dit? Vad skulle du säga att du gör på jobbet? Alltså du förstår, när jag ska göra någonting då går jag så här av.
All in, ja.
Ja, verkligen.
Men det där är ju som du säger, det är ju lite svårt, för ifall att det inte riktigt kommer till en vad man vill. Hade du ju sett något yrke som du bara, wow, jag vill bli det här. Då är det ju lättare, för då vet du liksom, okej, men för att bli det här så måste du göra de här stegen. Men nu gick det ju liksom bakvägen. Och du gick olika kurser och sånt, men jag antar att du inte gick till någon coach som då kunde trycka på dina punkter, utan du försökte själv då med
Jag
kurs.
försökte själv, som du hör, med alla medel jag hade.
Kan ta lite längre tid också när man gör så, istället för att få den här bollningen med coachen som trycker lite djupare och tvingar en till konstigare frågeställningar som man kanske inte, ja, som man väjer för själv. Men hur lång tid skulle du säga att det här tog ungefär?
Och det är lite svårt, det beror på hur man definierar det. Egentligen var det för, vad blir det, 5,5 år sedan när jag fick mitt första barn. Då började tanken komma att så här, okej, men någonting kommer jag behöva göra inom liksom en relativt snar framtid. Jag började konsulta också i samband med det till en leverantör som vi hade på salongen, så en bokningsplattform. Så där fick jag ändå så här, prova på något nytt och känna att jag ändå utvecklades lite. Så att det var egentligen när jag fick sen mitt andra barn för 2,5 år sedan som jag verkligen kände så här, nej men nu behöver jag göra verkligen ett skifte, att gå från det ena till det andra, för fokuset i huvudet blir liksom för splittrat upplevde jag. Eftersom att jag är verkligen så här en all-in person. Jag vill hitta en ny sak och gå all-in på. Och det gjorde jag verkligen med den här utbildningen. Så det var så roligt.
Men sa du upp det? För det är också spännande aspekt att många är ju kvar på sitt gamla jobb. Här drev du salongen också då, så då
Ja.
behövde du avveckla den då.
Yes.
Så det är också ett stort steg att välja att man ska.
Jättestort steg och jag hade ju personal som jobbade där. Och det är klart att det på ett sätt var ett jättestort steg. Samtidigt som att jag något sätt, jag hade ju tänkt på det här då i nästan 3 år. Att jag kände så här, jag har redan, det var liksom som en skilsmässa som redan hade börjat för mig i min hjärna. Så det fanns liksom inget annat sätt. Och det är klart att jag hade kunnat ha kvar salongen. Men det är just där, just för mig i alla fall känner jag att jag behöver kunna fokusera på en sak för att känna att jag gör det helhjärtat. Så att det blev ändå ett naturligt steg och det löste sig jättebra för allihopa. Så det kändes jätteskönt i efterhand för det blev ju liksom en liten ångestpuck såklart att dra igång det där. Och man vill inte uppfattas som att man gör någonting bara helt plötsligt och ändrar någonting så, utan för mig själv var det här ett jättegenomtänkt beslut och ingenting som bara hände över en natt. Även om det kanske uppfattades så för vissa personer som inte hade hängt med liksom, på hela resan.
Ja, men så är det verkligen för skiftet som du säger. Det händer så mycket bakom. Det är samma sak när man kikar på andra, speciellt sociala medier kan jag tycka. När man tittar på andra, då ser man ju dem när de har lyckats. Man ser dem inte oftast innan hur mycket de har tragglat. Så det är ju ganska bra tror jag för alla att förstå att det tar lite tid för att ja, men dels sätta sina egna ramar och kanske avsluta det gamla som man har gjort och veta vad man vill, lägga en tydlig plan. Men hade du en plan då på vad du inte ville ha? Ifall man säger du vill ju bort från frisöryrket, så det vill du vill inte jobba som frisör eller i den businessen vad jag förstår det som. Men var det andra aspekter som du hade så här, men jag vill inte jobba helger, jag vill inte jobba att jag behöver vara tidsberoende. För jag tänker som frisöryrket är väldigt mycket, du säljer ju din tid på riktigt där på ett helt annat sätt att du behöver vara på plats. Hade du sådana saker som du
Ja,
spaltade upp?
exakt. Och det kom ju mycket från det här med barnen. För innan dess så levde jag på väldigt flexibelt. Jag bodde väldigt nära där jag hade min salong. Så att jag hade egentligen öppettider mellan 8 och liksom 22. Att
Oj,
jag gick emellan. Om ni hade en paus så kunde jag liksom gå hem och sen gå tillbaka. Och jag tyckte bara att det var skönt. Om jag fick en lucka mitt på dagen, men då gick jag och tränade och sen gick jag tillbaka till jobbet. Så att jag levde liksom i den livsstilen och det passade jättebra. Min man pluggade på KTH, vi var ändå nära varann och kunde liksom gå och käka lunch. Och, alltså, det var jättehärligt på det sättet. Sen kom barnen och man får med den här en helt annan rutin över sin dag. Och helt plötsligt vill jag inte liksom jobba efter 5, jag vill kunna äta middag med familjen varje dag. Och sen den här stressen att veta liksom att den här tiden varje dag så står en fysisk person och väntar på mig. Det gjorde att morgonen blev så liksom stressig och vårt första barn han var inte så jättesugen på förskolan och det blev liksom den här kampen varje dag för att få till det här. Inte alls liksom en bra start på morgonen så det kände jag ganska tydligt att det är någonting som jag vill kunna vara mer flexibel. Sen hade jag inte definierat att det var tvungen att vara liksom att jag behöver jobba hemifrån. Men jag vill ändå kunna känna att jag kan gå ifrån jobbet också om det krävs. Att man måste hämta eller det blir vab. Det blir ju en otrolig process. Jag var nästan alltid i slutet helt fullbokad. Om jag då ska vara hemma liksom 4 dagar och vabba. Alltså mängden personer och ringa och stuva om och så här. Nej men gud, kände jag bara. För att jag är så mån om att alla ska ha det bra och det kommer bli väldigt liksom, ansträngande för mig själv. Så det var ju absolut aspekt.
Den aspekten förstår jag verkligen, för då är det ju också kanske dig de har bokat om det är dig som de har
Ja.
som frisör, för det kan ju vara väldigt personligt att man går till specifik person.
Jättepersonligt. Alla mina kunder i slutet var ju liksom som mina vänner och då vet man ju också så här, men gud, Therese, hon ska ju på den här middagen. Det är därför hon ska fixa hår. Ska jag ställa in då? Nej, men det går ju inte. Då måste vi försöka lösa och ja, men, sådär, liksom, känslan inombords. Sen är det ju inte så att någon skulle bli arg på mig. Det förstår jag ju. Men det blir liksom, det blir på ett annat sätt. Och sen tror jag bara att, ja, jag kände, det var nog mycket att jag ville använda en annan del av hjärnan. som jag kände så tydligt att så här, ja, men i frisörbranschen upplevde jag att jag nästan inte fick fram min kreativitet, för jag var runt så mycket kreativa människor. Jag framstod nästan som tråkig i jämförelse. Alltså, för att det är mycket, kan vara väldigt utsvävande både liksom i stil och man är ofta väldigt social. Jag är också social, men jag är introvert och jag behöver ladda mycket energi själv. Det där blev liksom en krock. Nu tillsammans med Hanna får jag ju verkligen möjlighet att vara jättekreativ på ett helt annat sätt. Så att det har blivit en väldigt så här positiv förändring faktiskt.
Nej, det låter ju superhärligt och det är ju just det där när man själv känner att man behöver vara så otroligt tillgänglig och så kommer det här livet. Ja, men ifall att någon ringer från förskolan att någon är sjuk och man måste hämta på en gång, då blir det också en otrolig process att behöva sitta och ringa. Och det finns ju ingen, det är ingen som kan täcka upp, man kan ju inte klippa två personer samtidigt och sådär. Det blir ju väldigt, väldigt svårt, som i restaurangbranschen till exempel, så är det ju också att du säljer din tid på det sättet, men där kan ju de andra jobba lite hårdare så löser det sig. Men här blir det ju så himla tydligt om du är borta så är det ju många följdeffekter.
Ja, men verkligen. Men någonting som jag har märkt i efterhand, det är, jag hade ju liksom aldrig varit i ett annat yrke egentligen. Jag hade alltid stått och liksom sålt min tid på det där sättet. Och något jag har märkt när jag sitter så här framför datorn hela dagen, det är att min energi är helt annorlunda. För att, eller jag märker av min energi på ett annat sätt. För att som frisör, då mötte jag ju alla mina kunder med liksom glädje, man var positiv, kunden var också positiv, man hade liksom en härlig stund, allting var väldigt så här glatt. Nu när jag sitter hemma och jobbar, då märker jag verkligen så här, aha, nej men idag har jag tyvärr ingen energi, kan jag känna vissa dagar. Så kände jag aldrig som frisör, för att även om jag kände så märkte jag det bara innan jag klev in på salongen och efter jag klev in i salongen. Alltså det kunde vara, ibland när jag klev ut, bara när jag låste dörren på salongen kunde jag känna, nej men gud, jag har nog feber. Jag inte tänkt på det på 8 timmar. Men det är som att man liksom är i den liksom situationen där man vill, inte prestera, men man vill ju ge den här bra energin. Och gott och ont kanske. Men jag kan verkligen känna att den liksom positiva känslan, den är ju väldigt härlig och någonting som jag kan sakna. Att man blir väldigt så här, man blir väldigt glad och positiv och sprudlande i den situationen liksom. Men alltså nu kan jag ha lite mer så här, idag är jag inte lika produktiv och imorgon är jag jätteproduktiv, att det liksom svänger så här.
Jag känner igen det också, för jag kommer ju från restaurangbranschen. Jag jobbade inom restaurang och resebranschen innan jag fick mina barn. Jag jobbade det även när de var små, tills ja, lilltjejen, hon är 17 år nu, men när hon började i förskolan, då kände jag så här, nej, nu måste jag göra någonting annat. Och då började jag också plugga då till resesäljare, för att jag kom från restaurangbranschen, just för att annars så går jag ju till jobbet när de går till förskolan. Det funkade ju med mammaledig. Det var ju jättebra, för då kunde man ju, ja, då var man ju hemma hela tiden. Och sen så när han var hemma, när de var små, innan de började förskolan, då kunde jag ju åka och jobba på kvällen. Det spelade ju inte så stor roll, för då sov ju de. Men sen så började de sakna, så jag känner igen det där. Och också att man blir så boostad när det är, alltså, restaurang och mycket folk och så här. Så även fast man är låg på energi så får man ju till de andra, och den är ju svår när man sitter hemma och får på samma sätt. Det jag känner är att jag har ju mer energi till familjen å andra sidan, för man dränerar sig lite också när det är så där uppåt och peppigt, och till slut är man helt trött och orkar inte prata. Men
Absolut, och som jag sa, jag är ju introvert, alltså verkligen. Min man visste ju, eftersom jag kommer alltid hem efter honom, att han kunde ofta ha på musik och sådär när han lagade mat och så kom jag hem. Då bara, redan när han hörde mig ute i trapphuset, bara slog han av all musik. För han visste att jag var såhär, man har stått i fönar och musik hela dagen och pratat. Jag hade liksom en regel för mig själv att jag kunde bara träffa en kompis liksom per vecka och ha en social sak på helgen, annars blev jag helt slutkörd. Så att det har ju verkligen förändrat säg till det positiva för mig rent liksom livskvalitetmässigt. Som du säger, jag har inga stressiga morgnar med barnen längre. Vi har så mysiga morgnar, för jag bokar aldrig några möten före 9:30. Bara för att så här kunna ha känna att så här, hur dåligt allt, om allting skiter sig hur mycket som helst, kommer jag alltid kunna ha ett möte 9:30. Alltså det kommer jag alltid hinna oavsett. Så att bara så här små grejer som jag har gjort bara för mig själv för att vi ska ha det trevligare, det är så himla värt i det här vardagspusslet liksom.
Ja, verkligen. Men det är ändå spännande för du, som sagt var, du gillar ju ändå frisöryrket, så att det är ju det ni, den här businessen som ni har startat nu, du och Hanna, då har ni ändå gått in för att hjälpa de typ av kunderna, vad jag förstår det som. Men Hanna kommer inte från den aspekten, utan det är någonting som du har som brinn, som du ändå vill ta med
Ja.
dig.
Jag tror man är lite olika där som personer, men för mig är det så viktigt att jobba med produkter och tjänster som jag gillar. Alltså jag skulle ha jättesvårt att sälja bildelar. Alltså jag är bara inte intresserad av det överhuvudtaget och då blir ingenting kul. Men när jag får jobba med liksom hudvård och skönhetsprodukter, nej men då är allting kul. Alltså minsta lilla är så roligt för att man tycker om produkten så mycket. Så att det är i alla fall så som jag är lagd. Hanna tycker inte att det alls spelar roll, utan hon ser liksom försäljning som försäljning på ett annat sätt, lite mer liksom så logiskt styrd. Men hon brinner ju supermycket för hållbarhet. Och hudvårdsbranschen och liksom hårvårdsbranschen, skönhetsbranschen överlag är ju verkligen inne i ett sånt skifte där man vill se liksom mer det här veganska, svenska, ekologiska, naturliga, börja bli liksom bättre med förpackningar och liksom hela det här holistiska tänket kring liksom företagande börjar komma in dit. Så där ser vi ju verkligen en jättestor möjlighet att hjälpa våra kunder. Och från min liksom del så är det ju att jag har ju varit i branschen så länge och jag vet hur många som inte gillar det digitala, som tycker det är jobbigt. Bara att ha liksom ett bokningssystem är en sak för mycket. Hemsidan orkar de absolut inte uppdatera. Sociala medier, ja kanske, men helst inte. Och att det liksom är mycket motstånd. Och precis som jag var inne på för min egen del, man ska liksom följa sin passion och då tycker jag att det är väl jättehärligt då om vi kan komma in och hjälpa till med sånt som vi brinner för och frigöra tid från entreprenören eller företagen då som kan lägga mer tid på att utföra tjänster eller sälja sina produkter. Alltså det de tycker är roligt. Så det är liksom hela affärsidén egentligen. Och vi har ju ett jättebrett erbjudande eftersom att vi är affärsutvecklare. Så det är ju allt från optimering av webb, vi bygger webbplatser i Shopify, vi migrerar från andra webbplatser till Shopify. Vi kan även bygga liksom i Quickbutik och i WordPress i viss liksom grad. Och sen alla de här enkla hemsida 24 och vad det kan vara. Absolut inga konstigheter. Men det är just den här liksom optimering av webbplats, SEO, annonsering, Instagram. Både strategidelar och implementering kan vi hjälpa till med. Och frigöra massa tid för dem så att de kan fokusera på det de tycker är roligt.
Jag förstår ju också att de inte riktigt hinner eller vill. Dels så har de väl valt det yrket för att de tycker om att arbeta med händerna och med
Exakt.
människor fysiskt. Men sen så är det väl också att om de skulle sitta och göra det jobbet som ni erbjuder, då tar ju det tid från dem som de kunde sälja, alltså frisörtider och slingor, och då tappar ju
Exakt.
de intäkter. Så att ifall att de ska sitta och traggla med det som de inte är så bra på mot att köpa en tjänst som, alltså man måste ju väga åt olika håll, och det är det många missar också tror jag. Och det är väl där ni har en utmaning att försöka komma in där, och dels att de ska förstå värdet, men också så här, men om vi gör det här istället för du sitter och gör det här så kan du ta in fler kunder. Om de ändå inte tycker det är kul och ska sitta på kvällar, ja men ifall du ändå vill jobba på kväll då och hjälp dina kunder att få slingat hår istället så du får en intäkt, då blir det ju kostnadsneutralt liksom om de ändå ska sitta och jobba
Exakt.
den tiden.
Och kommer man in en kväll, en helg kan man ju dessutom ta lite mer betalt också, alltså mot sina kunder. Så att det är exakt det. Och precis som du sa, det är faktiskt en jättestor utmaning för att många upplever att det är lite svårt. De förstår kanske inte riktigt vad vi gör eller de känner sig lite skeptiska till vad man kommer få för resultat. Och det går ju såklart aldrig liksom att säga det här är exakt det resultatet vi kommer få. Men vi ser ju jätte, liksom, stora fördelar med till exempel att ha en optimerad webbplats där folk faktiskt förstår, så okej, du vill att jag ska köpa produkter här eller du vill att jag ska boka en tid här. Ofta så kan det vara liksom en hel salig blandning av produkter och ingen köpknapp, och det kan vara högt och lågt verkligen. Men det är vår stora utmaning, att förmedla det här på ett lättsamt sätt. Samtidigt, det gäller ju mer då salonger som vi hjälper. Där ser vi att det är väldigt mycket fokus på Instagram, att nå ut och bygga liksom en följarskala där. Så det hoppas vi kunna hjälpa till med, både med liksom nyhetsbrev och blogginlägg till viss del. Sen har vi vår Instagram som vi jobbar på som tusan med, för att försöka få nå ut där. Och sen hoppas vi ju faktiskt på att lansera en egen onlineutbildning just för de som jobbar i salong, så hudterapeuter, frisörer, nagelteknologer, just för att de ska steg för steg kunna optimera sin sociala medienärvaro. Så det kommer bli så kul att börja jobba med.
Men hur satte ni planen då? För jag är lite nyfiken, för att det är många som är, ja men många kan ju vara i samma situation som du var, och jag vet inte för att Hanna var i samma situation, men vi får utgå från dig, Hanna. Så var ju du att du hade någonting som skavde, du hittade sen din, alltså grej som du ville göra och starta ett nytt bolag, eller att man börjar, men det är många som kanske inte vågar hoppa, för du har ändå småbarn, familj, ekonomin och sånt där. Men hur kommer det sig att du vågade liksom släppa helt det gamla för att hoppa in i det nya? Förutom att du kände att du behövde foka, men liksom, hade du sparat länge? Du hade hållit på och funderat i 3 år, men har du någon buffert eller?
Nej, alltså faktiskt så hade jag en tanke om, eller jag hade egentligen två tankar. Så här var det, om man ska vara liksom helt transparent, att jag tänkte så här, vad roligt att köra på som egen sen. Så det är alltid min ingång, för jag vet att jag vill vara egen. Så det hade jag absolut liksom på ena sidan av huvudet, eller vad man ska säga. Men sen hade jag ändå en tanke kring att så här, okej, men vad skönt, jag kan utbilda mig till något nytt och sen kan jag ta en, liksom en juniorroll, vara anställd. Och det kommer passa väldigt bra liksom i familjelivet också, för det blir väldigt tryggt och väldigt bra med en anställning. Och inte lika liksom svajigt upp och ner, och man behöver inte engagera sig just så mycket som man behöver ändå göra när man driver eget. Det blir inte samma press i alla fall på det sättet. Men sen, det gick inte. Jag fick ju faktiskt ett jobb som jag tackade nej till. Och det var, alltså det var vånda i kroppen, för att jag tyckte om dem så mycket och jag kände att så här, men det här kunde bli jättebra. Men hela jag bara, fast jag kan inte alltså. Jag kan inte kliva in på en anställning. Det är hela min kropp bara, vred sig inom mig. Så att det var många diskussioner här hemma, kan jag säga nu, att jag dels då först pluggat till 2 år och haft CSN. Som sagt, vi har ändå 2 barn och konjunkturen ser ut som den gör. Och så ändå varit så här, nej, jag måste köra. Och jag och Hanna hade ju faktiskt jobbat ganska mycket under skolgången tillsammans då i olika projekt. Vi hade som case, liksom ett case som löpte de här 2 åren vi pluggade, när vi jobbade också med att ta fram hållbara hudvårdsprodukter eller hudvårdsmaterial, kan man egentligen säga, som vi hade som ett litet så här case som vi byggde upp som ett företag, ett fiktivt företag liksom, som vi jobbade med. Och sen tog vi även emot, vi jobbade även mot kunder, så vi tog liksom på sidan av skolan så jobbade vi med kunder, så vi visste att vi funkade så bra tillsammans. Så våra diskussioner via sms var så här varje dag, fan ska vi inte bara köra? Sen bara, nej men fan, jag kommer aldrig ha råd med det här. Och nej, hur ska det här gå? Nej men vi kör. Nej men jag kan inte. Nej, men alltså det var, vi ville så gärna, men vi såg inte framför oss om vi fixar eller inte. Men till slut tror jag, det var bara, nej nu kör vi bara. Vi skakade hand på det, att nu blir det så här. Nu provar vi. Och så har vi gett det liksom till årsskiftet att verkligen utvärdera om vi får snurr på det eller inte. Och nu ser det jättepositivt ut. Så det, men jag tror att det kändes, i alla fall för Hanna som inte har varit företagare lika länge som mig på det sättet, då, att hon, det var så skönt att sätta upp en ram, att okej, men 6 månader kör vi, satsar 100% och sen får vi stannar inte, utan vi håller fast vid vår plan. Strategin är lagd tills liksom året är slut. Den ska fullföljas oavsett om vi tänker att det ser inte ut att gå eller så här, inga sådana negativa tankar, utan nu ska vi köra. Sen i december så får vi utvärdera. Då har vi liksom några dagar när vi utvärderar, vrider och vänder. Är det här liksom det vi ska fortsätta med? Ska vi vrida på liksom konceptet på något sätt? Eller hur ska vi göra liksom? Fram till dess bara kötta.
För här är det också viktigt att sätta en tydlig budget, tydliga ramar, för att även fast ni jobbar digitalt, jag antar att ni inte har något kontor eller så, utan ni
Nej.
kanske jobbar hemifrån nu i början, då är det ju fortfarande att det finns ju kostnader som, ja, men för webbplattformar, för system, ifall att ni ska skapa hemsidor så måste ni ha system som ni gör det i. Så det blir ju lite pengar ändå, även fast man tänker att ja, men digitalt det ska vara så billigt. Och det är många som också tänker att ja, men det löser sig sen, att man jobbar mycket på kammaren. Men här gäller det ju ifall att ni har den korta deadlinen. Nu vet ju ni supertydligt vad ni vill, så ni behöver inte hålla på och fundera på, ja, ska jag göra det här eller det här? För det känns som att även fast er business är bred, så är det ju ändå att ni har nischat ner er väldigt mycket just till som frisör och salong, så det är ju superbra. Men då gäller det att ni får in så pass mycket kunder då det första halvåret, om det är så att ni ska gå plus, för de första, oftast de allra flesta bolagen går ju faktiskt minus första året. Det är först egentligen i år tre som det börjar gå riktigt, alltså börjar kännas som att snöbollen börjar rulla ordentligt, även fast man kanske har vänt på siffrorna innan. Men och sen så är det först år fem som man känner så här, gud, det här går ju med enkelhet. Om man generaliserar, sen är det såklart olika. Men du har ju jobbat med det tidigare, men ni kanske fick lära det i skolan också, så Hanna också har, att ni fick sätta en
Absolut.
budgetplan och allt det där. För det är många som missar den detaljen som en stor detalj, men många tycker det är svårt. Men det är egentligen bara plus och minus, så det är det som är så fascinerande, att många är så rädda för att sätta budget. Och ofta är det som att de säger att, nej, men jag vet inte. Nej, men det är det som budget är. Du budgeterar, du gissar. Du har ju vissa siffror fasta. Sen får du bara gissa vilka inkomster och också bena ner, men hur mycket måste jag ta betalt för min tjänst? För det är också en sån sak som ni på marknaden som ni är, det måste ju ni också ha bollat med. Okej, var ska vi lägga oss? Vi kan inte lägga oss för högt, vi kan inte lägga oss för lågt. Vi måste ju få betalt för det vi gör. Hur har de tankarna gått? Lång fråga.
Ja, nej men det är ju verkligen så. Det här är ju något, alltså det som vi har jobbat med jättemycket i skolan, eftersom att affärsutveckling är ju alla delar i ett bolag. Så att jag skulle ju teoretiskt sett också kunna gå in och göra liksom den typen av rekommendationer vad det gäller liksom budget och ekonomi till andra. Så att det är ju en superbra grund för typ allt företagande egentligen som vi har fått. Så att vi har ju gjort jättenoggranna både liksom konkurrentanalyser, målgruppsanalyser. Även om vi hade en jättetydlig plan så har ju den blivit ännu tydligare när vi verkligen har gått in och grottat i liksom våra personas och allting. Så vi vet exakt vilka det är vi riktar oss mot. Sen är ju liksom budgetmässigt, absolut så har vi ju räknat på alla kostnader och liksom sett vad vi behöver få in och så vidare. Och sen tror jag liksom vi har inga storslagna planer att liksom i december så ska vi vara liksom miljonärer och det har gått så bra, utan det är mer en känsla inombords så att man känner så här, är vi på väg åt rätt håll? Kommer det här att flyga? Eller tycker vi båda att så här, nu har vi tragglat i 6 månader och det finns ingen lust och liksom något driv kvar?
Jag förstår.
Hittills så har det ju varit så himla himla roligt också att vara två. Jag har ju alltid gjort det här själv innan. Och just att ha en sparringpartner när man själv känner sig låg eller någonting har strulat som det ofta gör liksom med teknik. Alltså ibland kan man sitta så länge med någonting och man blir vansinnig på att det inte funkar i när man sitter i så här system och så där. Att ha någon som bara, ja men imorgon blir en bättre dag liksom, nu kör vi och det här är positivt och man liksom försöker lyfta upp varandra hela tiden. Det är så himla himla roligt och gör ju att vardagen blir mycket enklare.
Men hur hittar ni kunder då? Är det att ni går ut rent fysiskt i salonger? Jag tänker du kanske har, man är kanske inte så mycket med andra salonger heller, ifall man har drivit sin egen. Det är inte så att man minglar runt bland andra frisörer
Nej.
supermycket kanske.
Nej, men faktiskt inte. Alltså, dels har vi väldigt mycket så här traditionella metoder som alltså kalla mejl, kalla samtal, kalla DMs. Och sen postar vi ju alltså varje dag på Instagram. Och det ger faktiskt resultat. Så vi har väldigt många som kontaktar oss faktiskt. Och sen är det såklart inte alltid som det leder till ett sälj i slutändan. Men vi har väldigt mycket positiva samtal med andra. Och sen försöker vi hitta mer andra sätt att synas på. Så vi säger ju att vi är en digital byrå. Vi är inte helt så här, 100% kompis med det namnet. För jag tycker det är förknippat med ja, men, det är lite manligt på något sätt. Och ja, det är min upplevelse, både som har varit i branschen själv, jag har blivit kontaktad av alltså, tusentals, känns som, byråer som bara vi kan göra det här och det kommer bli så grymt och så. Men de har ju ingen aning om vad jag har för utmaningar eller hur mina produkter fungerar. Det har varit liksom min känsla på den sidan. Och här vill ju vi verkligen komma in som en samarbetspartner där vi verkligen förstår vår målgrupp på riktigt. Så vi gör liksom saker som inte vi ser att andra digitalbyråer gör. Så vi har ju till exempel varit på hud- och kosmetikmässan, pratat med alla utställare där. Vi är väldigt strukturerade, vi är så okej, okay, nu ska vi gå till alla och prata. Haft jättemycket liksom positiva samtal där. Vi var med på Stockholm Beauty Week i våras, samma sak där. De kommer vi samarbeta med nu i höst och ha ett seminarium vid nästa mässa som de har. Vi kommer att synas på Cosmonordmässan i Göteborg nästa vår och ha ett seminarium där också. Så vi försöker liksom hitta vår målgrupp i de miljöer som de redan är i. Istället för att tro att de ska googla efter så digital byrå och veta att de behöver hjälp med SEO så försöker vi finnas där de redan är. Så det är lite vår strategi kan man säga. Att möta upp dem där och visa att vi är liksom intresserade av branschen på riktigt.
Ja, det låter ju som en superbra grej. Och det är väl just det här med just att ni har nischat er till den branschen. Och då är det ju ja, men superbra som sagt var att vara på de här mässorna och det. Även ifall man bara minglar runt, men även kanske ha ett bord också så andra går. Men det kanske är bättre att mingla också, för då går man verkligen fram till varenda person och kan lämna ett kort eller någon flyer eller vad man nu har, så att de kan ta upp en sen. Eller connecta med LinkedIn eller vad som helst, så att man liksom har det. Så det är ju supersmart. Det är nog många som glömmer bort de där lite enklare metoderna. Och det är ju också svårt ifall att det är beroende på vilken bransch det är såklart. Alla har ju inte egna mässor för de branscherna som man är. Eller ifall man är mer övergripande. Men det var ju superbra, superbra grejer.
Jag tror att det har varit en jättestor fördel att vi valde att nischa ner oss. För vi hade ändå en tanke först om att undra om vi kommer gå miste om mycket kunder om vi så tydligt tar den här nischen. Kommer ingen annan känna sig inkluderad och så vidare. Vi vred ändå och vände på det. Men det blir ju väldigt mycket enklare att skapa content till exempel på Instagram när man har en så tydlig målgrupp. Så vi leker ju mycket med liksom rosa och grönt och vi har väldigt så feminin känsla och mycket bilder från liksom skönhetsbranschen i vårt content som jag tycker verkligen tilltalar den målgruppen på ett annat sätt än våra liksom kollegor i branschen som har mer ja men en teknisk, liksom, ett tekniskt sätt att förmedla sina erbjudanden på.
Så det är någonting som du också rekommenderar då, att man, ifall att man då ska starta någonting, så har man hittat vad man vill göra, att man då ska försöka nischa ner sig på en gång. För det är också någonting som jag vet att man ska göra, det pratas mycket om det, men jag vet också att det är en otrolig svårighet för många. För att också för att man, dels att man vill hjälpa många, så var jag i början också när jag startade min coachingverksamhet, att jag vill ju hjälpa alla. Egentligen, för egentligen kan man göra det. Men sen så finns det ju, jag har ju fått gått, dels testa mig fram lite som jag inte jobbade som coach tidigare, utan mera personalchef och så, coacha på det sättet och varit chef i allmänhet. Men då har jag fått gått på, vad tycker jag är roligt? Så utav mina klienter när jag har haft lite sådär utspritt, så vad är det jag egentligen tycker är roligast? Och då har jag kommit till, ja, men planering och struktur som många tycker är super tråkigt eller egentligen kanske lite svårt. Men det gynnar ju så mycket. Du får ju mera tid, du får mer energi och
Fokar du liksom på rätt saker, då behöver du inte jobba. Istället för att sitta och jobba 8-10 timmar så kanske du kan ta ner det till 3 timmar för du gör rätt saker. Och det tycker jag är jätteroligt. Och då har jag ju gått till nischen planeringsstruktur. Och också har jag lite återhämtning för jag är skogsbruksguide också. Det tycker jag är jättekul att vara ute i naturen. Men då har jag ju ingen, som jag tänker mässa då. Jag har ju ingen mässa att gå till. Så här, planerings- och strukturmässan, den finns ju inte. Utan då måste jag gå till, och då är det både företagare och privatpersoner. Då måste jag ju tänka på, okej, men vart kan de vara? Då kanske det är föräldrar eller ja, men chefer, ledare. Eller jag får tänka kvinnor mitt i livet och så. Men då blir det liksom svårare ändå, för det är fortfarande väldigt, väldigt brett. Så där skulle man kunna försöka fokusera sig på en viss typ av bransch kanske, där man vet att men här är det många som har problematiken till exempel. Eller just ja, med föräldrar och så. Så att, ja.
Men vi har också det problemet, eller vad man ska säga, fast då med vårt erbjudande. För då är inte vårt erbjudande är ju jättebrett. Och hur ska vi kunna prata om alla de här olika tjänsterna som vi kan erbjuda? Det går inte att förmedla samtidigt, för det blir för liksom mycket information. Så
De
vi
förstår inte då
försöker
vad
hela
de kan
tiden.
få heller riktigt, för det blir
Ja,
för mycket, de blir överväldigade.
precis. Och speciellt när man pratar med en bransch som kanske, de har inte definierat sitt eget problem, utan det är mer så här, jag vet inte varför inte syns på Google. Det är inte så att de kommer och säger så här, jag behöver nog en SEO-strategi.
De vet inte
Generellt.
vad SEO är kanske
Nej,
ens
precis.
heller. Ja.
Så vi har lite mer den svårigheten att prata om alla tjänster. För vi kan ju, som jag sa, vi bygger ju även webbshoppar i Shopify till exempel. Då får man välja och vrida på så här, vilka tjänster är liksom prio? Finns det liksom en prioriteringslista över tjänster och hur riktar de sig? Till exempel då som vår Instagram idag, den är mest inriktad mot salonger. Och då pratar vi mer om just Instagram-strategier och lite de här lågt hängande frukterna, för det finns oftast inte samma budget. Så vi försöker liksom hitta rätt typ av content till rätt målgrupp. För sen hjälper vi också e-handlare som säljer produkter, och de har ju en helt annat behov av allt det här tekniska. För de sitter ju på en plattform där de har en kassalösning, och de följer ju i alla fall någorlunda upp liksom sin försäljning och data på det sättet att för de måste göra det helt enkelt. Där finns det helt andra saker vi kan hjälpa till med. Där har vi märkt liksom att där fungerar det mycket bra med de här mässorna, att bygga liksom kontakt och sen prata mycket via mail, och sen kör vi mycket sådana här Zoom-möten också, eller Google Meet-möten kör vi oftast, för vi är Google-frälsta. Men så just att hitta den här blandningen, så det är lite motsatt till dig då, du har tvärtom där, eller vad man ska säga.
Ja, jag har ju nischat ner min produkt, men jag har ju väldigt
Bred
bred
målgrupp.
målgrupp. Och egentligen i bästa världen så skulle man vilja ha en smal målgrupp och en smalt erbjudande. I alla fall att gå ut med först, för det är ju som jag älskar planering och strategi, men liksom du så kan ju jag ju budgetar, vilket jag kan hjälpa småföretagare med. Och jag kan ju coacha, oftast handlar det ju om planering och strategi. Alltså det väljer över på liksom livet och okej, vad har du för målsättningar? Vad har du för planer? Hur ser det ut i framtiden? Det handlar ju fortfarande om mål och strategier, men det är ju liksom i det stora hela. Och man kan inte, jag känner att jag kan inte prata om allting på en gång, men sen kanske det är specifika grejer de behöver bli coachade i senare, och då känner de ju mig och vet vad jag går för, och då vet de ju också att då kan jag ju ta, ja men då köper jag några coachingtillfällen om just det här specifika problemet som kanske inte handlar om just planering och strategi, utan det kanske handlar om just ja, men affärsutveckling. Hur ska jag ta nästa steg? Vilket också är en del av en planering. Men, ja, men du förstår, det blir bredare än bara jag ska sätta olika typ kalenderstrukturer och time management.
Jag tror att det är väldigt viktigt det du säger när man startar eget, att man försöker, det blir ju liksom som en funnel, en säljtratt där man bara försöker tänka, hur kommer det här se ut? Det är ju väldigt sällan du träffar en kund en gång och den direkt säger så här, ja men ja, vi kör. Och så är allting klart, utan det är ju alltid en process oavsett bransch. Och hur kommer den processen se ut för dig? Det är ju det som blir så intressant. Okej, men jag tror att det kommer vara på det här sättet. Vi har liksom delat upp det på e-handlar och salonger. Sen har vi liksom olika aktiviteter som vi gör som matchar båda och liksom stämmer av hela tiden. Att båda får, vi har liksom säljaktiviteter mot dem båda. Det kan vara olika saker. Och jag tror att har man liksom en bred målgrupp eller man inte vet riktigt att man behöver tänka liksom så här, okej, men om jag startar ett nyhetsbrev, vem är det som kommer läsa det? Är det min idealkund eller har jag bara liksom fått för mig att det kommer vara ett bra sätt? Att man verkligen vågar vrida och vända på det där. För det finns ju så mycket man kan göra nu för tiden med liksom, ja men, nyhetsbrevsslingor som löper på automatiskt och hela den här contentdelen och webbinar. Så, men vad ger mest värde för kunden? Också så att man vet vad man själv ska prioritera, för man kan inte göra allting samtidigt. Så att det blir
Nej.
liksom en bra process allting.
Ja, också som att man följer upp på statistik, för det märker jag att många missar på också när jag hjälper företagare. De behöver inte ens vara nystartade, men de kan ha hållit på några år, men de tycker att men jag kommer ju aldrig till den här boosten. Jag har inte, alltså, det flyter på, men det ökar liksom inte. Jag får inte den här snöbollseffekten som jag längtar efter. Och då när man tittar på deras statistik med kanske nyhetsbrev och allting, men då har de inte taggat upp och sånt. Nu kanske det blir överkurs för några lyssnare, men ni, bear with me. Men då kan man sätta specifika taggar som bokmärken kan man säga för vissa saker. Som till exempel om jag skickar ut nyhetsbrev så är det om time management, även fast det kanske går till en podcast, den länken. Då när de har tryckt på den länken, då taggar jag dem för time management, för då vet jag, men då är det de är intresserade av. Så att jag får en statistik för det, och så kanske jag pratar om någon coachingprogram eller kanske pratar om naturen och skickar någon länk till någon podcastavsnitt eller någon YouTube-film. Då vet jag så här, okej, men de tycker det här med återhämtning och natur är intressant, och då har jag det. Så att man hela tiden lägger upp olika typer av det man kan göra statistik till, och också att man frågar gamla kunder och klienter, hur hittar du mig? Eller även de som man bara träffar en gång för första samtalet. Men vart hittar du mig någonstans? För jag driver även en coworking här på Värmdö, och jag tror att alla ser mig via min, eller så här, Värmdögruppen har ju, alla orter brukar ha en grupp, och då är Värmdö en sån. Och så har jag lagt ut där, och då jag tänker så här, okej, men då är det där de har sett mig. Men de som har kommit till min coworking, de har ju googlat. Och jag bara, aha, okej, men då måste jag ju foka på det. Kanske skriva lite så här, ja men typ som blogginlägg, fast det heter nyhetsbrev, nyhetsarkivet eller något sånt där hos mig istället. Så att de får upp mig, så att den hela tiden är levande, aktiv på hemsidan. För att ifall att den bara ligger och är statisk, då gillar ju inte Google det heller.
Nej.
Så att det gäller ju, och då kanske jag lägger tid på, ja, men Instagram eller på Facebook. Medan mina kunder, de googlar. Då gör jag ju fel. Alltså jag tänker ju fel. För att jag inte, och det här, du måste ju hålla på ett tag för att få den statistiken. Så det här är ingenting man kan göra från dag ett. Men när man tittar tillbaka så måste man ju ändå se så här, men vart är det de hittar mig? Och då måste man också våga fråga alla som tar kontakt med dig, men vart hittade du mig egentligen?
Verkligen. Jag tror det är jättevanligt att man glömmer det. Och vi ser verkligen också det hos våra kunder att man kollar inte på datan. För man tänker att jag vet det här. Jag känner att det är på det här sättet. Men datan ljuger ju inte. Så att, det är så värdefull del. Och det finns ju verkligen i liksom, Meta Business Suite och på Instagram. Du kan få så mycket bra innehåll där. Vi kollar ju varje gång innan vi börjar med vår content-batchningsprocess som jag gör 2-3 dagar varje månad. Så kollar jag ju alltid, okay, men vilka inlägg gillades mest från föregående månad? Att man får in det som en rutin för att man vet, okay, det är det här de gillar, det är ju svart på vitt så. Och det är ju precis det här som vi vill hjälpa våra kunder med. För alltså, jag kan verkligen förstå, har man motstånd till att hålla på med det här med struktur, man tycker inte det är intressant med statistik, man tycker inte det är intressant med data, man vill ju bara att folk ska förstå hur grymma produkter man har. Det är liksom det man vill, man vill inte det andra. Nej, men ta hjälp då. Alltså om inte av oss så av någon annan. För att det blir liksom lite, ja men det blir inte en bra energi att känna så här, nej men gud jag vill inte gå in i den där statistiken. Eller oh, nej men gud GA4, jag vet inte ens vad det är för någonting. Det blir nästan lite så här, som en dålig del av företagandet. Och det är ju en jätteviktig del. Så att om du känner så, ta någon som kan hjälpa dig med det och sätta upp, som du säger, så här, tagga och liksom, ja men, Facebook pixel, allt sånt där som man kanske bara skjuter framför sig. Man vill liksom inte ens kännas vid det. För det kommer ju göra att det blir så mycket enklare att liksom skruva på alla de här delarna i företagandet. Annars blir det ju jättesvårt, då får man ju bara prova sig fram annars. Mm. Vi har ju verkligen haft en period nu när vi i vårt egna företagande har provat oss fram för att just kunna läsa av data. Okej, men vad är det som funkar och inte? För det, man kan ju inte veta innan.
Nej, och jag tror man måste testa under tiden också, för även fast man har ett vinnande koncept. Vi kan ta stora bolag som Coca-Cola eller Volvo. Alltså det är väl klart som 17 att de följer upp sin statistik.
Ja, gud.
Annars vore det hål i huvudet. Annars kan de inte sälja så mycket. Så de gör det verkligen och gör mycket undersökningar hela tiden. Och ju mera statistik du har, ju mera har du ju att gå på. Så att det blir ännu mer, alltså smalnat, så att du når rätt målgrupp från början.
Mm.
Och en sak som jag märker med, men både med liksom planering, strategi, statistik, budget. Det är lite läskigt också, för att statistik och budget, det är ju facit. Alltså budget är ju på låtsas från början. Men sen så när du går tillbaka, då har du satt en budget för vad du ska sälja och sådana saker. Då går du tillbaka sen. Då blir det så här, har jag nått budgeten? Mm. Det är lite läskigt.
Mm.
Och har satt ett mål och sen så ska man också hålla det.
Ja.
Samma sak med statistiken. Den kan ju också vara lite läskig och titta på, att folk säger nej, men jag vill nog inte det. För man är rädd att den ska säga någonting dåligt, att du inte riktigt blir där du har förväntat dig.
Exakt. Men
då blundar de hellre för det lite så. Så att jag tror att det är en sån...
Och att det är också någonting som vi vill vara med och liksom lyfta fram. Det här med kvinnor och entreprenörskap. Jag tycker i alla fall att det känns som att vi har kommit väldigt långt. Men tidigare i alla fall upplevde jag många kollegor i branschen att det var väldigt så här, nej men jag har inte råd med semester, och nej men jag, att det är lite hobby nästan. Du kan inte, om du inte har råd med semester, men då får du byta yrke. Nej men du kan ju prova ett tag, men sen kommer du faktiskt till en gräns där saker måste flyta på, för annars blir det ju outhärdligt och det blir inte roligt.
Mm.
Och jag tror, precis som du säger, att det är en del av det, att våga kolla på statistiken, att våga göra förändringar också i hur man arbetar. Det är ju ett sätt att visa för sig själv också att man tar det på allvar. Annars blir det ju nästan lite som att man bara hobbyduttar lite och lever lite i sitt eget huvud. Att säga, men det här är lite kul och det här är lite bra och lite sådär. Nej, men det är verkligen en stor rekommendation att våga ta sig själv på allvar. Sätt upp tydliga mål. Alltså verkligen spesade in i minsta detalj med liksom en priolista eller en att göra-lista kopplat till den. Vad behöver jag göra för actions? Vad behöver jag göra varje dag för att jag ska nå dit? Mm. Annars blir det ju jättesupersvårt. Om man inte ens har har man inte definierat ett mål, då kommer man ju inte nå målet heller.
Nej.
När man är i den här platån, tror jag. Sen kan ju målet vara egentligen vad som helst. Det behöver ju inte vara, alltså vara bara kopplat till försäljning, utan det kan ju vara ens egen situation. Man kanske vill gå ner i tid, eller man kanske vill att saker ska fungera på ett annat sätt. Då behöver man ju på något sätt sätta någon typ av, ja men det här ska jag ha löst till november, och det ska jag göra på det här sättet. Så försöker vi jobba väldigt mycket, och det är ju faktiskt någonting som är väldigt kul också att gå tillbaka till. Så, lite läskigt som du säger, men man blir ju också väldigt uppfylld när det går bra. Man bara, shit, jag har redan gjort det där. Men gud, det har bara gått halva månaden och jag har redan ändrat det här. Det blir ju en boost också. Så att man ska inte vara rädd för det, tycker jag, utan använd det som ett verktyg.
Ja, verkligen. Ja, men det låter ju... superspännande det som ni håller på att skapa, och det ska bli så himla roligt att följa, eftersom att ni är ändå nystartade men verkar vara väldigt på gång.
Ja, jättekul.
Men jag tänkte börja runda av nu, för nu har vi ändå pratat en bra stund. Så jag tänkte bara runda av med en liten fråga. Om det är någon som känner så som du gjorde tidigare, att de var lite fast och någonting skadade men vet inte vad, har du något tips då på hur skulle de kunna skapa sin livsdesign? Vad är första stegen?
Jag tror att det viktigaste är att definiera när du känner dig så där pirrig och glad och som att du vill köra. Jag får i alla fall en väldigt sån tydlig känsla ibland i vissa uppgifter som jag gör. Jag bara försöka stanna till och tänka, ah, nu tycker jag det känns så där himla härligt. Och se sig omkring, liksom. Okej, men vart är jag? Är jag hemma? Har jag musik på? Är det för att jag ätit något gott? Är det för att jag tog en lunchpromenad? Försöka definiera små delar som gör att man känner den här liksom, tillfredsställelsen. Och försöka se hur man kan få in mer av det. Är det då att man inte trivs i liksom, en kontorsmiljö? Det kan ju vara så också att det skulle funka jättebra att fortsätta på samma jobb om man bara fick sitta hemma 3 dagar i veckan. Eller så är det tvärtom, man sitter och jobbar hemifrån och man behöver faktiskt komma ut och vara mer social. Att bara försöka se sig själv i de där situationerna, det tror jag faktiskt är det nyttigaste. Och skriv ner det och känslorna kring det. Lite så här dagbokskänslor. Det tror jag är jättebra, för att jag tror ibland att man tänker att ja, men jag kommer komma ihåg det här och så här var det här. Men nej, att skriva ner, det är någonting speciellt och något man inte ska underskatta, tror jag. Så det är nog ett bra första steg.
Mm. Superbra. Jag tror också det. Reflektion, det behövs mera. Ja. Det är det man ofta struntar i. Men det är så viktigt att också kunna följa upp. Och det gör man ju för man skriver ner. För annars kommer du inte ihåg. Du kommer inte ihåg vad du åt igår till exempel. Du kommer inte komma ihåg hur du kände dig igår.
Nej. Det försvinner ju så snabbt. Och min bästa tid för det, det brukar vara när jag nattar barnen. Då ligger jag bara blundar så här. Och då låter jag alla de här klossarna från dagen falla ner. Och det är så skön känsla, tycker jag. Och då kan jag inte vara någon annanstans än bara där.
Mm. Nej, låter jättehärligt. Men Anna, om någon känner att de vill ta kontakt med dig eller få läsa lite mer, hur ska de gå tillväga då? Vart finns du någonstans?
Ja, på Instagram heter vi Hall Hattie, så där får ni gärna följa oss. Och sen så har vi då anna@hallhattie.se. Om någon vill mejla så går det hur bra som helst.
Super, och jag kommer länka det i avsnittsbeskrivningen också så ni kan gå dit och kika.
Ja.
Är det någonting du känner att jag har missat eller någonting du vill tillägga till vårt samtal?
Nej, jag tror inte det. Det är så svårt man, som på tal om glömma. Jag har redan glömt, så jag vet inte. Nej, jag tror det känns jättebra.
Ja.
Vad tror du?
Ja, jag tror att det blir superbra. Jag hade ett superhärligt samtal, så jag tackar så jättemycket för att du ville delta.
Ja, men tack så mycket för att jag fick vara med.
Ja, tack. Hej.
Hej då.
Visst är det fantastiskt att få höra om andras livshistorier, hur man skapar sin egen livsdesign. Och det har verkligen Anna gjort här. Så det är superkul att vara med på hennes resa. Så jag tackar dig så mycket för att du lyssnade på det här avsnittet. Och vill du veta mera om Anna så får du jättegärna klicka på avsnittsbeskrivningen. Där hittar du lite länkar till henne och en gratis guide i hur du optimerar din Instagram-profil. Vilket du kan klicka ner via en länk där. Och mina uppgifter hittar du också där i avsnittsbeskrivningen. Och just nu så tar jag in nya coachingklienter. Så att om du är lite sugen så boka en 15 minuters bara introduktion. Bara hör vad jag kan hjälpa till med. Och så jag får höra vad du behöver hjälp med. Och sen så önskar jag dig en fantastisk dag. Och gå ut och skapa din egen livsdesign. Hej då!